Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Hej Silvia.
Hej Nina. Välkommen. Förra avsnittet var jag själv, fast där hade vi två fantastiska gäster.
Det var ju väldigt intressant att lyssna på.
Ja, men det kändes bra. Vi kommer ju fortsätta med det, att ha gäster framöver. Och kommer antingen vara både du och jag eller någon av oss. Men det är ju väldigt intressant att träffa och prata med andra också som kan dela med sig av sina kunskaper.
Ja, men det var väldigt, väldigt bra. Bra gjort. Men idag så hade vi sa ju i det tidigare avsnittet att vi hade tänkt prata lite om lite mindfulness och på vilket sätt vi är väldigt närvarande i våra yrken. Mm. Och vad var det egentligen vi menade med det där?
Ja, det kommer säkert låta lite bizarrt och märkligt att man upplever det som vi gör, men så här är det att man sitter i en huvudförhandling. Då är det så att för att bli så bra advokat som möjligt och kunna företräda sin klient, då får man inte missa någonting som sägs i en förhandling. För så här är det att domstolen har ju inte läst någonting i förundersökningen, utan allt bygger på en dom, bygger på vad som kommer fram vid själva förhandlingen. Och därför gäller det både då som åklagare, målsägandebiträde och försvarsadvokat att vara superpåläst och verkligen veta exakt vad man vill få fram vid förhandlingen, och därför också lyssna på allt för att sen kunna lägga ett pussel egentligen, så att man inte kanske sitter med färdigskrivna frågor till exempel och bara lyssnar efter det, utan tvärtom sitter helt, man kan inte tänka på någonting annat, man kan verkligen inte tänka på vad ska äta till middag, för då är man lost, utan det är liksom, och det gör ju att man blir helt, alltså mindfulness är ju att man är helt närvarande i nuet, och jag tror det är få jobb som man blir så extremt närvarande i nuet som just när man sitter i förhandling. Man kan ju, när sitter du och jag här eller sitter någon annanstans på ett möte, då kan man betänka på annat, men det är helt omöjligt, för då om man gör det så riskerar man att kanske tappa den där avgörande frågan eller vad som sägs. Så jag också då, det är därför jag tycker så mycket om att processa. För jag tycker verkligen om den här nerven som blir i en förhandlingssituation. Att man liksom, lite som en tennismatch brukar jag förklara. Framförallt när jag var åklagare, att man kände det. Att det, man kan, ibland upplever man då att man hör någonting som känner man, shit, här kan jag smasha in det där. Det blir som en smashball, vissa frågor. Jag kan ta ett exempel. Det var våldtäkt mot barn. Det var en man som hade i princip köpt en 12-årings skuld, kan man säga. Han hade kontaktat henne via, det var en telefon chatt kan man säga, faktiskt det som Heta linjen var när vi var små, men detta är ju kanske 8 år sedan, och hon tar tåget till honom, träffar honom i mindre stad här i Sverige, och han säger då, för hon berättar ju då om att de har samlag och att han då våldtar henne, för att hon är ju typ bara 12 och man kan ju inte samtycka det då till sex. Han var 50. Och han säger då i sina handhör, för han säger bara det hände ingenting, de bara skulle kramas och gosas. Men säger han, ja, men jag klädde av mig och tog på mig en kondom. Och då frågade jag ju så, aha, men varför tog du på dig en kondom om ni bara skulle krama eller gosas? Vad var du rädd för då? Och då säger han själv, han bara, det var ju en bra fråga. Och jag till och med häktespersonen bara skrattar, var jätte, såklart, det är ju dråpligt, det är ju hemskt, men det är ju jättehemskt att en tjej blivit utsatt på det sättet. Men då ställde till och med ordföranden bara, ja, det här åklagaren sa, varför tog du på den där kondomen? Alltså det var ju i princip nästan ett erkännande. Så att det är sådana smashbollar, om nu ska uttala mig på det sättet, som jag kommer ihåg från en rättegång, som det är liksom att då känner man bara, där satt den. Och det, jag tror att man inte, för jag tror att man tittar på en rättegång, alltså man sitter med som student, för det är som många rättegångar är ju liksom öppna. Vi har ju offentlighetsprincipen här, så man får sitta och titta, inte i sexualbrott men i andra typer av mål, att det verkar så tråkigt och långsamt. Alltså många nästan somnar ju för att det går så långsamt, men de är ju inte alls då del i det här, för att jag tror inte heller förstår hur viktigt det är vad som sägs. Vad är din åsikt om det här?
Nej, men jag håller helt med. Att det, ibland kan man ju sitta på rättegången där man sitter då i flera timmar och man tänker egentligen inte på någonting annat än det här målet och vad som kommer att sägas och om de här förhören. Det kan ju gå då, man har inte tänkt på sin familj eller på barnen eller vad man ska göra ikväll. Alltså det är som att man är bara här och nu. Och efter en sån rättegång eller en sån förhandlingsdag, då är man ju också helt slut. Alltså man är ju nästan tömd på energi. Man kan komma, alltså man kan nästan inte göra någonting annat när man kommer hem än att lägga sig i soffan och bara pusta ut. Så att det är ju väldigt stor anspänning att arbeta med det här. Och just det här med att du ska ha koll på alla förhören, det är ju, det har vi varit inne på tidigare och pratat om, men det är ju nästan så att du måste dagen innan och särskilt också där på morgonen verkligen repetera allting. Jag brukar nästan så här skriva ner stödord så att jag vet exakt i vilka skeden då personen har sagt vissa saker, för att jag direkt ska kunna då i det här motförhöret, när man vill få fram att den här personen kanske har ändrat sig i förhållande till det här tidigare då polisförhöret. Så man måste ju ha stenkoll på de här uppgifterna. Och det vet man ju, alltså, det är olika hur olika försvarare gör med det här, men det är ju ett hårt arbete, och det är ju ett arbete man kanske inte alltid får betalt för, utan det är ju, ja, det handlar ju om att man vill göra ett bra arbete.
Ja, och det är väl det, den intellektuella biten kommer in i det hela, att vad det är som gör att vi går igång på det så pass mycket och tycker att det blir så intressant. Det är ju, det blir lite en match mellan då ombuden framförallt. Det är lite, parterna försvinner lite i den biten, för det handlar ju om dem. Jag brukar säga att den som är mest påläst är oftast den som vinner mest framgång, och det handlar också om psykologi. För det måste du berätta om som domare, tycker jag, lite, för att när man, det handlar om att vinna rättens öra.
Ja, men det är ju precis det handlar om. Och det får man ju också en känsla, om man har det här, får det här övertaget under själva rättegången. Ja, men nu, det där var en, som du säger, en smashboll. Och det får ju också klienten får ju en sån känsla också. Bara, ja, men min försvarare, verkligen, det här går bra. Och det där kan man ju omöjligt veta innan. För man har ju inte träffat personerna. Man har inte, om jag då är försvarsadvokat, jag har träffat min klient ofta då vid ett flertal tillfällen. Jag känner ju klienten, och vi har liksom en ofta då, man har ju en bra relation, man känner varandra och man har koll på vilka frågor som kommer ställas och man har gått igenom allting med klienten. Men målsäganden då, brottsoffret, har man ju inte träffat tidigare. Och vittnena, man vet ju inte, man har ju bara läst vad de har sagt i förhören, men man vet ju inte vad det här för typ av person. Är det en person som kommer komma in och gråta och vara jätteosäker, eller kommer det vara en person som är väldigt benhård och, ja, men så här var det verkligen. Så att därför måste man ju anpassa sig inför varje person, hur man ska ställa frågorna. För man vill ju ställa frågor som kan få fram något bra för klienten. Och då handlar det ju kanske inte alltid om att, många klienter vill ju att en försvarsadvokat ska vara på och vara hård och visa det här sådär. Men det behöver ju inte alls gagna klienten. Det där är ju ofta ett missförstånd. Och då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man förklara det för klienten innan, att det kanske är lämpligare att man försiktigt då försöker få förtro, alltså att brottsoffret kanske får förtroende för advokaten, och sen kanske man kommer in med de här då väldigt, alltså frågorna då där det kommer framgå då att det inte stämmer det hon säger eller han säger. Så att, men det är viktigt att förankra det med klienten. Och sen är det ju såklart, alltså man vill ju få att domstolen är på ens sida. Så att det är mycket, det är psykologi. Det är nästan som ett skådespel inne på i en rättssal. Även om nu inte studenter kanske tycker att det i stundtals då verkar ganska tråkigt, så är det så mycket psykologi.
Jag var på en kurs där, jag vet, en kursledare sa, det var Perry Samuelsson, sa just att man måste alltid tänka på att rättegången börjar när man tar första steget in i rättssalen. För att domarna och nämndemännen, de gör en bedömning redan där. Som vi har pratat om också, det här med hur du klär dig, hur du för dig. Var ödmjuk är alltid ett vinnande koncept. Det gäller framförallt parterna då, misstänkt eller målsägande. Man är en ödmjuk person, visar det. Och samtidigt att man är då skärpt.
Ja, men det är ju det, det är ju skärptheten. Det är ju inte att man är otrevlig, att man bombarderar eller att man på något sätt pratar väldigt högt. Eller, utan det är ju, man vinner ju mer förtroende genom att vara det. Alltså man ska vara seriös.
Exakt, och professionell. Mm. Jag undervisar nu med en tidigare kollega från åklageriet. Han är advokat i Helsingborg. Då hade vi vad försvarare kan lära av åklagare. Och då en punkt där var just modet att inte ställa frågor. Att våga inte ställa de här frågorna, för det är så få frågor som är bra som försvarare.
Och det här är ju ett problem med nya advokater, och det är ju också ett tips till alla er som kanske pluggar juridik eller vill arbeta med det här, att många tror att ju fler frågor desto bättre, och många klienter vill, ja men varför ställde inte min försvarare de här frågorna, och det här borde man ställa, och ibland skriver ju också klienterna små lappar till en där, fråga om det här, fråga om det här, och det är ju precis som du säger, det ska verkligen vara bra frågor. Man ska ha ett syfte med frågan. Man ska liksom veta svaret. Man ska aldrig ställa en fråga där man inte vet svaret. Alltså det kan vara livsfarligt.
Ja, och det är det som är när man är åklagare. Då kan man ju alltid ställa alla frågor, för det spelar ingen roll. För man ska vara objektiv även i rätten. Så det är det som är en sån utmaning för mig nu när jag är försvarare. Det är så svårt. Du vet, jag bara, jag älskar att hålla förhör. Men jag bara sitter där och bara, och det är hela tiden taktik. Ska jag inte? Och ibland kanske man ändå kan ställa, för det kanske inte spelar så stor oss själva ansvarsdelen. Så att jag måste själv våga lite mer, känner jag. Men ställ inte de här frågorna. Jag brukar säga till mina klienter, jag är din post-it-lapp. Alltså jag är mer så här, har inte det kommit fram, då kommer jag ställa frågan. Samma gäller ju polisförhör. Men jag ska ju inte bara ställa frågor, för att det är inte jag som har utredningsskyldighet. Det är inte jag som har bevisbördan. Det är ju åklagaren. Det är superviktigt att poängtera det. Men jag är det ju så ofta jag suttit i mål och man sitter så tacksam och bara försvarar och bara bombarderar mål och säger mig frågor. Men bara fortsätt. För jag vet inte vad, det är väl en osäkerhet någonstans såklart. Det här är inget lätt jobb. Men att ändå våga bara också vara närvarande och lyssna på det som sägs. För det märker man ju också att alla har inte lyssnat.
Nej, och du kan ju inte förbereda. Du kan inte förbereda exakt vilka frågor du ska ställa. Det blir ju helt fel. Och du måste ha kanske områden eller vissa omständigheter det här måste kanske du kontrollera. Men då har du det som en punkt. Och det här kanske jag eventuellt ska fråga om. Beroende på vad personen säger. Det handlar ju om det. Du kan inte sitta och tänka på vilka frågor du ska ställa samtidigt som han eller hon pratar. Utan du måste ju lyssna, och det är ofta det som är problemet. Och då kan man ibland sitta på rättegångar där man märker att vissa då advokater har en så här uppspaltade frågor då, men det blir inte bra.
Nej, och en annan sak är när man märker att åklagaren inte är så påläst. Att då kanske man har sagt, pratat med sin klient, men här kan vi ta upp vissa grejer i förhör som kommer vara jättebra för dig, som kan visa då på, men då får man också säga ibland att jag kan inte gå in där nu och läsa upp i förhöret, för då kommer åklagaren bara läsa det. Kanske är vi sämre saker då för klienten. Så att hela tiden verkligen kunna materialet, så man inte själv är den som hjälper sin klient.
Precis.
Och det kan faktiskt vara så, och det måste man verkligen ta på allvar. Det här, man måste förstå också att åklagaren har en sån fördel som ändå kanske har, framförallt om det är åklagarbundet, att vara samma åklagare kanske under ett års tid. Då kan, alltså, de har ju levt, de har ju andats, det är det man gör som åklagare. Alltså, man är en del i det här målet, så man kan ju det så bra. Så det gäller verkligen att ett ombud tar det på allvar och verkligen sätter sig in i det. Och jag har suttit i mål där det har varit alltså advokater som har blivit privata, alltså ombud, inte på grund av att man vill att det ska vara anonym, att man inte ska veta vem det är som är misstänkt, utan bara för att de ska bara jobba med det målet. Att då betalar det misstänkt eller åtalade då advokaten privat, för att de vill att de bara ska jobba med det här målet, och man verkligen, för man förstår hur stor vikt det är att de inte håller på med massa andra mål samtidigt.
Precis.
Det är ju mer amerikanskt, men i vissa mål är ju faktiskt det handlar om. Man måste vara så påläst, skulle jag säga.
Ja, men jag håller med. Det var det jag tänkte säga också. Det här med att ofta då att åklagaren, ibland kan åklagaren inte ha helt koll på materialet, och då fyller man en viktig funktion som målsägandebiträde. Att man har man då som målsägandebiträde, alltså man företräder brottsoffret, har man då koll på materialet, då kan man ju liksom fylla de luckorna som då åklagaren kanske inte har nämnt. Men då måste man också vara försiktig så att det inte är så att det ligger en tanke bakom det, att åklagaren, för det där vet jag att du har varit med om, att det kan vara också ett målsägandebiträde som så att säga förstör för åklagaren. Men där har man ju en andra, vad ska man säga, en chans att komma in. Och även då om det är ett mål där det är flera försvarare, så kan det ju vara så att man, en person eller en försvarare har missat vissa frågor, men där måste man också tänka på att de här, det kan vara 3-4 fler personer som då är tilltalade som har olika försvarare, men ofta har ju de klienterna olika, alltså de har olika infallsvinklar och kanske, ja, men de har inte samma försvarslinje, så det måste man också tänka på att varje försvarare utgår ifrån sin klient. Man kanske har helt olika behov att få fram vissa omständigheter.
Och det är ju en stor utmaning som försvarare att vara medveten om det och verkligen tänka på det. För jag tror också det är många, det är alla möjliga, både nybörjare och inte, som gör. Man märker bara, oh, det där är inte så bra. Så att det är så mycket att tänka på helt enkelt. Och det är väl därför man blir, att det är, man är så närvarande. Och den här mindfulnessen, för du och jag jobbar ju mycket med mindfulness utanför rättssalen och i våra, alltså privata liv kan man säga. Jag utbildade mig till yogalärare 2011 eller 12, jag minns inte exakt. Jag tror 2012 måste det vara. Det var att jag hade skilt mig. Och då kände jag bara att det kan vara min bästa pensionsförsäkring var det mer. För jag insåg hur... Jag jobbar även jättemycket som åklagare. Jag hade mycket stora mål som sagt. Och när man är det, då jobbar man ju alltså hela tiden. För man får inte glömma att åklagaren är ansvarig. Det är åklagaren som har, eller statens resurser, har åtalat någon som kanske suttit och frisberövade 1-2 år. Det är en enorm inskränkning för mig. Man måste ju ta det på allvar som åklagare. Då kände jag att jag måste göra någonting annat. Att inte bara gå in så i mitt arbete som jag gör. Och det är det bästa jag gjort för att utbilda mig till åklagare. Jag jobbade som ett tag när jag var åklagare och till en början som biträdande jurist. Men nu har jag inte haft möjlighet till det när jag... För nu när man kommer så nära klienterna, det gör man inte som åklagare. Då ger jag ju så mycket av mig själv på ett helt annat sätt än jag gjorde som åklagare. Och det gör man även som yogalärare. Många kommer ju dit för att de vill bli påfyllda med någonting. Och det känner jag att det kan jag inte göra. Jag kan inte ge det hela tiden. Jag kan inte bara ge, för jag hann inte heller träna själv. Men vad yogan ändå handlar om är också att man ska inte vara så attached to your ego. Och det är någonting som är väldigt viktigt i vår bransch. För det är väl också det handlar om, det här med förhandlingar och att många ska höra sin egen röst och känna att deras klient tycker att man är jättebra, att man ska hela tiden känna sig bekräftad. Det är inte så bra för att bli det bästa området. Det är inte ditt ego som ska styra, varken som åklagare, domare eller försvarsadvokat, utan det är en otroligt bra övning. Att, kan jag tipsa alla juriststudenter också, oavsett vad man jobbar med, men att allt handlar mer om vad man kan ge ut utan att vilja ha något tillbaks. Att vara ju så närvarande för din klients skull, men inte för att du ska gå och bara, shit, jag är så duktig, jag är så bra och mitt namn syns här. Då faller man lätt liksom.
Ja, precis. Och det är väl lite det det har blivit också, att brottmålsadvokaterna kanske har fått dåligt rykte för att det är många som kanske vill synas i media och höra. Så nu gör ju vi den här podden visserligen, men vi vill ju utbilda och ge en annan inblick i den här världen, eller en inblick som många kanske inte vet om hur det är på riktigt. Men jag håller med dig om det här, och det är väl det som också är skillnaden nu när du arbetar som brottmålsadvokat, att du träffar väldigt mycket människor som också, det tar ju väldigt mycket av din energi, även om vi får mycket energi av alla de här människorna. Men det läste jag ju senast i morse, att det är ju framförallt de här yrkena där man har mycket kontakt med människor som är i olika utsatta situationer, till exempel om man jobbar på socialtjänsten. Det är ofta de personerna som blir utbrända. Till slut orkar man inte med det här arbetet, för det tar så mycket energi. Om man jämför då med skillnaden när du var åklagare, okej, du hade det här jättestora ansvaret, men du hade ju inte den här mänskliga kontakten. Okej, du har kontakt med utredaren och sådär, men det blir på ett annat sätt.
Ja, jag tror åklagare och domare,
ja, men det är lite mer lika.
Riskerar kanske bli utbrända på grund av den hårda pressen. Ja. Och att man vill vara så duktig.
Exakt.
Och jag har faktiskt en granne, otroligt klok kvinna, som hon är professor. Och hon sa till mig att det finns ett problem, för hon hade nämligen gjort, tror jag, hon hade utvärderat just med socionomer som jobbar i socialtjänsten som blev utbrända. Hon sa att inom statliga myndigheter finns det liksom inte ett stopp. Det finns ingen som automatiskt stoppar dig, utan man utnyttjas ju ganska rejält om man är en ambitiös person. Och det är oftast unga tjejer som är det. Och jag känner igen mig själv jättemycket det, för jag hade ett superuppmärksammat mål som vi kommer prata om framöver, som kallades modellfotografen. Det var grov koppleri och mycket våldtäkter och jättemånga målsägande. Och hade pågått i väldigt många år, över 20 år. Men... Och hon sa, men bara, hon var så här, jag såg dig, men gud, hur mår du? Du måste liksom återhämta dig. Och det var ju samtidigt på mycket med yoga, så det var ju en ventil för mig. Men jag förstår vad hon menar, för att när det var klart, jag hade suttit sammanlagt 50-60 dagar i rätten, både tingsrätt och hovrätt, jobbat stenhårt med det. För det vi skulle hela tiden kompletteras för undersökning, och även i hovrätten kom fram ny bevisning och så från försvararhåll. Då fick jag en röd akt när jag kom, och då skulle jag ändå sluta som åklagare. Och med röd akt menas att då fick jag en frisberövad person, och när någon är frisberövad då gäller det att vara på tårna som åklagare och att rätt beslut fattas. Och jag var ju såhär, nej men skojar du? Jag är helt slut. Alltså, ja, men det var så nej. Alltså, man är verkligen bara en del i maskineriet, och liksom, jag tror att det är en utmaning, för jag har flera kompisar, både åklagare och domare, som håller på att gå under, för det är en enorm arbetsbörda och de har sånt ansvar.
Och det här domare, är också, men det är domare i vår ålder som men har kanske små barn också, som har ett familjeliv att ta hänsyn till och så har helt orimlig press från arbetsgivaren, och det här är ju statliga yrken.
Och man säger ju att då man ska, att man blir domare och åklagare på grund av att man ska kunna ha barn.
Men jag man ska alltid, kunna ha ett vettigt, vad ska man säga, mer rimliga arbetstider. Och då visar, för om man ser till dina vänner då som, och även jag har ju också kompisar som arbetar som domare, som beskriver hur alltså hög arbetsbelastning de har.
Ja, jag blir så här, det är så, de fyller en sån viktig funktion i vårt samhälle, så att ja, det här är ett problem som jag verkligen tycker Domstolsverket ska ta till sig. För de håller på att förlora så många duktiga domare som kommer gå an, för de har massa möjligheter. Det är superduktiga människor. Varför ska de utnyttjas på det sättet? För det handlar också om att det är klart att många väljer att bli domare eller åklagare för de brinner för någonting. Men man upplever till slut att man utnyttjas och man inte heller blir sedd på det sätt som man behöver. Och får den då intellektuella stimulansen, utan man bara känner att du bara skriver då domar på löpande band men knappt minns vad du skriver, för att det bara ska presteras. Det funkar inte. Så jag tror att det här måste man ta på mycket större allvar och verkligen inse. För jag tror att det var inte riktigt samma. Det var inte samma arbetstempo förut.
Nej, men det var det ju inte. Alltså, det är helt annorlunda nu. Och nu, alltså, nu det handlar ju om att du måste avgöra så många mål som möjligt. Alltså, det är målet. Alltså, hur många pinnar brukar man säga har man avgjort på avdelningen? Och jag har ju en vän här som berättat att hon sitter på helgerna och på kvällarna och skriver ihop de här domarna. Då, för att hon vill ju också, det ska ju vara en bra dom. Alltså, hon måste ju kunna stå för det här. Och jag håller med att det är faktiskt inte helt rimligt. Och problemet också med domarrollen och kanske också åklagarrollen är ju att du väldigt bunden till att du ska vara på arbetet. Alltså att det är man ju som försvarare också, men du kan ändå, eller brottmålsadvokat, du kan ändå, det är mer flexibel arbetstid. Man kanske kan, mitt emellan två förhör så kan du åka och träna, du kanske kan gå i affärer och shoppa lite. Alltså du kan ändå ta återhämtning under dagen ibland, till skillnad från en domare då som sitter hela dagarna eller måste vara på arbetsplatsen. Och sen, visserligen kanske vi måste arbeta då på kvällen, man måste läsa in ett mål. Men det kan jag ändå känna att det är skillnaden med att vara brottmålsadvokat, vilket jag verkligen tycker om, att man är mer flexibel. Och det är ofta det som i alla fall yngre personer vill ha i ett arbete. Man vill göra något meningsfullt, men man vill ha flexibiliteten. Och där kan väl man känna att Domstolsverket har lite att arbeta med. Man kanske kan få jobba hemifrån, alltså införa lite mer andra sätt att modernisera arbetet. Men problemet är att du måste sitta i rätten. Alltså du sitter ju där och då, och det är ju det som också är den här mindfulness-aspekten, att du är ju närvarande. Så att det är på gott och ont. Men jag vill ändå säga att det absolut viktigaste för oss alla som arbetar med det här, det är ju återhämtningen. Att vi får en ordentlig återhämtning, att man verkligen tar sig den tiden. För risken är ju, många som jobbar med det här är ju väldigt högpresterande människor, kontrollmänniskor, och till slut så går man ju under om man inte tar sig den tiden att man tränar, alltså att man är med sin familj och att man är med vänner och fyller på energi, för annars är risken att man inte klarar av det. Och vi har ju också kollegor som har slutat med det här arbetet eftersom det tar ju för, alltså till slut tar det för mycket energi, nej men då orkar man ju inte längre.
Nej, och så är det, och jag tror också någonting man behöver införa mer är att till exempel att man får, det är som en assistent både som domare och åklagare, och kommer upp i viss senioritet, om det är rådman eller senior åklagare som det nu heter istället för specialist, att man har mer, alltså någon stöd i sin yrkesroll, för man kan inte jobba själv på samma sätt hela tiden. Vi anställde nu bara på våran byrå, för vi har inte sekreterare, men nu har vi 3 studenter som jobbar, och då sa vi, men tänk mer som en vd-assistent, för att det här med också att man är så närvarande gör ju att man kan ju inte, du kan inte boka om någon tid, du kan inte fixa med barn, du kan inte göra under förhandlingstid, så att du vet, det händer ingenting annat än att du är på, men typ som en kirurg som opererar, du är helt du kan inte göra någonting annat.
Du är inte nåbar heller. Nu har jag varit, jag kommer från att jag varit på häktet i 3,5 timme, Och då är man, då är man liksom inne på häktet. Man får absolut inte ha med sig sin mobiltelefon och inte dator heller. Så att min telefon ligger då inlåst i en box och ringer. Och dit kommer jag, alltså jag kan inte ta del av alla som försöker nå mig. Och det blir ju väldigt konstigt, men som du säger, man är helt låst till att man kan inte bli nådd och man kan inte göra alla de här, och så har man 100 sms, men man har fler sms när man kommer ut, och så måste man åtgärda allt det här.
Och då tror jag det är väldigt viktigt att man får det stödet även då om man är åklagare eller domare.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Jag tänkte fråga dig, eftersom du har ju två barn, och hur har du upplevt? Vi kommer ha i specialavsnitt både om man kan då ha barn och både med affärsjurister och statligt anställda. Men du har ju erfarenhet av alla, kan man säga, både affärsjurist, statligt anställd och nu då som brottmålsadvokat. Hur har det varit för dig och hur har du upplevt det med att kunna kombinera att vara förälder och jobba som jurist?
Ja, jag kan ju inte säga att det har varit lätt, och det kan ju nog min man då hålla med om, men nu har jag fördelen att vi har ett väldigt jämställt förhållande och han har ett väldigt flexibelt arbete, så att vi har ju hjälpts åt väldigt mycket under barnens uppväxt. Nu är de 8 och 6 år, så nu är de ju lite äldre, men det är klart att det har varit väldigt svårt när de var mindre, och särskilt om de är sjuka eller behöver vara hemma. Men då har vi fått väldigt mycket stöd av våra föräldrar som bor i Stockholm. Utan det vet jag inte om man hade klarat av det. Och det har jag ju också andra vänner som har slutat med den här typen av arbete på grund av att det går inte att kombinera. Men jag, en viss tid av barnens uppväxt har jag arbetat statligt, och det är klart att det kan vara mer fördel, absolut. Det som är ett problem nu, det är ju det här med semestrar till exempel, att man egentligen aldrig kan veta om man kan få ta semester eller inte, eftersom då kanske kommer ett stort viktigt mål som man är, alltså det är ens klient och så är det häktat mål, och då vet man inte när utredningen blir klar. Den kan bli klar mitt under sommaren och då måste domstolen sätta ut rättegången, så att man kan sitta en sommar med ett stort ärende, och det här, det tär ju såklart på en, vad ska man säga, en familjerelation, och det, då får man ju väldigt dåligt samvete gentemot sina barn och sin familj och sin man. Så att det tycker jag nu när de har blivit lite äldre, att det har varit, det är ett problem med det här arbetet, och den problematiken har man ju inte när man är domare eller åklagare, för då är man ju ändå ledig och så är det någon annan som tar över målen. Och det har vi ju så också här, att man har jour vissa veckor, att man på något sätt, men är det en klient och ett viktigt mål där man har följt så att under lång tid, då kan man inte bara överge den här klienten, utan då är det ju, då ska man ju vara där. Så att det är väl egentligen, ja, jag kan ju inte säga att min man älskar mitt jobb, men han märker ju att jag tycker det är väldigt roligt, men det är inte helt lätt, det måste jag säga.
Nej, och det, jag har ju inte då egna barn som jag sagt tidigare, men jag har ju bonusbarn. Men det, min man tar ju full ansvaret för det bonusbarn som har bott hemma hos oss då. Och så jag har ju, jag kan ändå se, jag har då diskriminerat på det sättet när jag var klagare, att jag fick ju då jobba väldigt hårt för att många var ju då föräldralediga eller vabbade och sådär. För där tar man inte in vikarier. Så jag tycker att det har slått lite fel där för många också. Jag ska inte säga missbrukar, men nästan gör det statligt, att man, om man inte får semester så tar man föräldraledighet, så man kanske har 7-8 veckor. Medan vi som inte har barn då kanske bara får 2-3 veckor sammanhängande. Man har egentligen rätt till 4 veckor sammanhängande. Så det tror jag att, tror att vi har ett system samtidigt. Jag tycker också att man ska underlätta för föräldrar. Men vissa jobb, jag tycker så här också, man får ta ansvar själv. Väljer du en viss typ av jobb, då får du också inse att du ska ta reda på vad som gäller. Men du kan inte förvänta dig att alla andra ska ställa upp runt omkring bara för att du har ett barn. Alltså det här är min, alltså det, jag tycker är oavsett om jag hade barn. Men jag tycker ändå att man måste ta det ansvaret och också ha en jämställd partner. Det är ju liksom om du ska jobba med så. För det är ett högpresterande jobb som gör att någonstans då, och du kanske inte kan få 4 barn då. Jag hörde någon som hade 4 barn som skulle gå in och bli råd. Men jag bara, men då måste man ha mycket hjälp. Om man har möjlighet att ha hjälp och sådär. Det är faktiskt ingen mänsklig rättighet att få barn.
Nej, men det är det ju inte. Och det är som du säger, alltså att är man 2 personer också som arbetar med den här, ja, men med ett högpresterande arbete där man ska vara tillgänglig och man ska också vara påläst och man ska liksom ha energi för det, då behöver man oftast hjälp. Och har man den möjligheten och vill man det, det här är ju upp till dig själv. Vill du, för du försakar ju ändå mycket, det är ju det som är problemet, att man känner att man då försakar familjen, att man inte är en bra mamma, och det är klart att det här känner ju alla, det förstår jag också, men det är ju jobbigt. Jag har i den här klient som mina barn då kan säga, jaha, men måste du hjälpa den här killen? Är inte jag viktigare än honom? Och det är klart att det där är ju jättejobbigt att höra på. Och sen kan man ju tänka, ja, vad kommer de tänka när de blir äldre? Har mamma jobbat för mycket när de växte upp? Och så där. Det är ju sådana frågor som hela tiden går i ens huvud. Men det där upplever jag att ändå mina vänner som inte arbetar inom den här branschen också känner. Så att det är väl liksom, det är så det ser ut just i dagsläget. Men har man en jämställd man och hjälps man åt, då tror jag att man kommer så långt på det hela. Och är man också glad, för att visar man sina barn att man tycker att det är väldigt roligt att arbeta och man kan inspirera dem. Jag tänker när de också blir äldre, att de har haft en mamma som har ändå brunnit för det hon gör och att man blir som en förebild för dem, då kanske det också ändå på något sätt väger upp att man inte kanske alltid var närvarande.
Och vi ska vara glada att vi lever i ett land där både kvinnor och män jobbar, för vi kommer komma in nu i nästa avsnitt på då just människohandel bland annat, där man har haft samma möjlighet kanske att då ha ett vanligt jobb och kunna försörja sitt barn på ett sätt som är även bra för en själv. Men jag tycker också att man ska inte se barn som ett hinder, bara för att man ska inte tro att det är hopplöst, utan men man får verkligen då kolla upp vad som gäller och försöka då själv anpassa sitt liv efter, skulle jag vilja säga. Men inte bara tro att alla andra ska anpassa. Jag tror att det finns ju ganska mycket, kommer mer och mer curlade människor nu som börjar jobba, och även i min egen generation kan jag tycka. Men man får ta ansvar för de val man har gjort helt enkelt. Så tack för att ni har lyssnat idag, så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Hej hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.